Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Barmhärtige Gud, du som inte har lust till syndares död, utan vill att vi omvänder oss och får leva. Ge oss botfärdiga hjärtan så att vi vandrar korsets väg till påskens glädje. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och regerar från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på askonsdagen. Från Gamla testamentet hör vi profeten Joels ord i det andra kapitlet. Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stort är hans härläger, stark är den som utför hans order. Ty stor är Herrens dag och mycket fruktansvärd, vem kan uthärda den? Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta. Med fasta, gråt och klagan, riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också de som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak. Må prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hedna folken. Varför skulle man få säga bland folken: var är nu deras Gud? Då fylldes Herren av nitälskan för sitt folk och han förbarmade sig över sitt folk. Herren svarade och sa till sitt folk: se, jag skall sända er säd och vin och olja så att ni blir mätta, och jag skall inte längre låta hedna folken förakta er. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör askonsdagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus, kapitel 6. Jesus sade: när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Låt evangeliet om Jesus Kristus på hans lidandes väg så inpräntas i våra tankar och i vårt hjärta så att vi går och följer honom i tro till korset och får se och smaka också uppståndelsens stora glädje. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre. Amen. Med denna askonsdag så börjar fastetiden. Och många kanske tänker på vad man ska avstå ifrån under denna fastetid. Och i luthersk tradition så betonar vi inte bara vad som ska avstås ifrån, utan också vad som ska tas in, nämligen Guds ord. Och särskilt i fastetiden, det ord som räcker oss Jesus i hans lidande och i hans död. Och denna lutherska betoning på Jesus och på vad han gör, och låt oss säga också på hans fasta, att han avstod från så mycket, från sin härlighet i himlen till att börja, men sedan också av bekvämlighet och vila, ja, från allt sitt eget liv. Det är det som ger fastan sitt rätta ljus. För den som noga lägger märke till Jesus i hans lidande och stilla betraktar vad man ser, märker ju där med självrannsakan hur långt bort man har kommit från hans trohet, hans mänskliga trohet. Hans sanna mänsklighet visar sig, och den avslöjar också hur vanställda och bortvända och korrupta vi har blivit i vår mänsklighet. Han visar sin renhet, han visar sitt tålamod, han visar sin trofasthet. Och vi förstår, vi är inte som honom. Någon har sagt, det är mänskligt att fela. Men svaret är förstås, det är inte mänskligt att fela. Se människan Jesus Kristus i hans lidande och i hans död, och du märker att det omänskliga, det har tagit gestalt i oss, i dig och mig. Och själva kraften och viljan till att se och bejaka denna avgrund mellan honom och mellan oss, det kommer när våra ögon öppnas för att Jesus kärlek, hans renhet och trofasthet och tålamod var avsedd, inte för honom själv, utan för någon annan, för dig och mig, för oss, för vår skull, ja, i vårt ställe. Det finns ingen människa som frivilligt medger sin synd eller sin svaghet för en annan människa, därför att man är rädd för förkastelse, för dom, frånstötande. Ingen vill stå där med skammen frivilligt. Så är vi inför människor, och så är vi också inför Gud. Om Gud kommer nära, så kommer vår respons också vara som Adam där i lustgården, att gömma oss, att skyla oss, att fästa blicken, hans blick, på någon annan än oss själva. Men Jesus kärlek till oss i hans fasta, i hans lidande, den har makten att skingra Adams oro och göra oss ödmjuka nog till att bekänna. Ordet bekänna betyder egentligen bara att säga detsamma, det som Gud redan vet, det som han redan har sagt och som är vår verklighet. Säga som det är: jag är mycket längre bort från dig, Herre, än jag trodde och någonsin velat medge. Men så är det också så här att Kristi lidande, hans verk, hans trofasthet, den inte bara ödmjukar, utan allt detta är en gåva som renar. Så att jag, när jag möter det, både blir ödmjukad och samtidigt renad. Så att jag inte ska frukta vad jag ser hos mig själv i mötet med honom, utan liksom omfamna det så som han omfamnar och sträcker ut sina armar. Det var för din skull, det var för detta jag kom. Och när detta får ske i vårt möte med honom i fastetiden, då sker omvändelse. Och det är det som är fastetidens djupaste syfte. För att avstå från mat eller bekvämlighet eller något annat, det innebär inte automatiskt omvändelse, utan tvärtom, det kan bli som en distraktion, något som jag tar till för att faktiskt slippa att gå omvändelsens väg, det som jag faktiskt behöver vända mig bort ifrån eller vända mig till. Det kan bli något som jag gör istället. ett utanpåverk, det som Jesus varnade för i evangeliet. Att avstå från någon, att lägga något ifrån mig, det kan inte vara vägen till omvändelse. Men den kan få vara en frukt av omvändelsen. Jag avstår därför att jag får en ny blick för att allt är en gåva från honom. Guds gåva. Eller jag kan lämna ifrån mig saker. Jag kan lämna ifrån mig saker därför att jag får en ny blick av att jag ser att jag är ju redan i så goda händer. I Guds händer. Jag kan avstå från något för andras skull. Vare sig det är de fattiga som behöver av min rikedom. Eller om det är de tidskrävande som behöver min tid. Så gör jag det och jag kan lämna det. Jag kan avstå från det. Därför att jag får en ny blick. För att i Kristus, den godheten, så saknar jag inget. Jag har allt och fullt tillräckligt. Och jag går inte in i en fastetid för att försöka imponera på Gud. Att dra mig närmare honom. Tänka att nu ska jag ta min kristendom på allvar. Utanför att han, och det får jag blick för, visar att han redan har kommit nära. Och inneslutit mig i sin gemenskap för Jesu Kristi blods skull. Han avstod ju från allt. För att ge det åt oss, åt andra, för dig. Han gjorde sig själv fattig för att göra oss rika. Och blicken på honom, på hans trofasta kärlek. Och låta blicken vila där. Det är vad som sätter oss fria. Verkligt fria. Fria till att avstå ifrån allt till slut. För till slut så måste vi avstå från allt. Och att öva sig att avstå är också att inte klamra sig fast vid något så att det till slut blir det som blir mitt fall. Vi kan tänka på Lots hustru som när det väl gällde så kunde hon inte släppa sitt kära Sodom och Gomorra. Fastetiden blir en möjlighet för oss att tänka på det som så lätt binder oss så att vi likt henne inte står där och går miste om allt som är oss givet i honom. Profeten Joel som vi läste ifrån, han har ett liknande budskap till oss. Alldeles före det vi hörde idag så berättas det om en katastrof som hade hänt. Det var en svärm av gräshoppor som hade attackerat folket och tagit verkligen allt ifrån dem. Och lämnat dem i en djup nöd, en misär som katastrofer gör. De lämnar oss i nöd, de lämnar oss i sorg, de lämnar oss i maktlöshet och rådlöshet. Och vi ser då att vi kan inte ta något för givet. Vi inser att vi är så fruktansvärt små, så maktlösa, så sårbara. Och hur plågsamt det än är att stå där mitt i allt detta, så är det ändå bra att inse just det. Att vi är små. För vi är små. Även i de goda dagarna. När vi är stora och starka och framgångsrika och inget kan stoppa oss. C.S. Lewis kända ord beskriver det ju så här att i de goda dagarna när allt går väl då viskar Gud. Men när olyckan kommer då ropar han i sin megafon. Och han tillåter sådana här gräshoppskatastrofer att komma. Och han tillåter också vardagens små katastrofer eller stora att komma. Och han tillåter det för att också visa oss vilka vi är. Eller vad vi kanske har blivit. Vi har blivit våra egna herrar. Allt är i vår egen kontroll. Allt är i våra egna händer. Vår lycka, vår trygghet, vår framtid. Och så har vi blivit ganska ointresserade av Herren och vad hans vägar är. Men det bär inte. Inte genom livet. Inte genom döden. Inte genom domen. Så nu kan detta rop från Guds megafon antingen göra oss visa. Eller så gör det oss till dårar. Då blir vi förbittrade. Vi fastnar i vår egen självömkan. Ilsknar till och kämpar för att återta kontrollen över vårt eget, som vi tänker, förarsäte. Men det visar bara det som Satan påstod var hur det var med Jobb, om du kommer ihåg. När Satan sa till Gud att Jobb litar bara på dig så länge hans liv är ett paradis. Så då lät Gud denna fruktansvärda katastrof komma när han förlorade allt. Bara för att plocka upp Jobb ur askorna. Jobb hade förlorat allt. Och ändå inget. För Gud var fortfarande där för honom. Och Jobb visste det i all sin förtvivlan och vanmakt. Ropet från Guds megafon kan också göra oss visa när den leder oss till omvändelse. När Gud ropade genom de här gräshopporna och profeten Joel, så gjorde han det för att han älskade folket. Katastrofen var inte ett tecken på att han hatade dem eller att han hade övergivit dem, utan tvärtom. Han hade inte gett upp om dem. Han hoppades fortfarande på deras hjärtan, på deras förtröstan, på deras tillit när domedagen väl skulle komma. Ja, när den till slut kommer. För de här gräshopporna, det var ju bara en förvarning. Vi hörde, stor är Herrens dag och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den? Och svaret är, den som sätter sitt hopp till Guds nåd och barmhärtighet. Samma Gud som ska döma världen och denna värld med rättvisa. Det låter som en motsägelse, som en paradox. Det kan inte vara både och. Men det är Herrens ord till oss. Vem vet, frågar profeten lite så här retoriskt. Kanske Gud vänder om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig. Den här ovisshet som Joel visar på här, den är inte vi lämnade i. För vi har vad denna fastetid ger oss. Vi har Kristi lidande, vi har hans död. Vi vet vad som väntar en syndare på domens dag. Vi vet vad som väntade honom på domens dag. På den långa fredagen. Inte heller dömer jag dig, sa Jesus till kvinnan som hade tagits med äktenskapsbrott. För jag är dömd i ditt ställe. Den bestraffning som Mose lagt över inte bara denna synden utan egentligen över alla synder. För vi är alla syndare. Profeten Joel till och med uppmanade de små barnen, de som diade vid bröstet, att samlas i Herrens hus, som jag ser här lilla Ingrid har gjort, och vänta på Herrens nåd och barmhärtighet. Därför att alla, också de små, behövde Herrens nåd och barmhärtighet. Och prästerna, de skulle be för folket i folkets ställe, och de skulle stå framför altaret. Därför att de visste att ingen nåd finns utan offer. Ingen nåd finns från Gud om inte Gud själv säger att det finns nåd. Om inte Gud själv har sagt, genom detta altare, genom detta offer, då ska jag ge dig nåd. Så de visste, vi har inget annat att hoppas på än att Gud håller vad han har lovat och att han är verksam genom det altare som han ställt fram. Så låt oss stanna upp här vid altaret och ropa om nåd och förbarmande. Och de hade rätt i sin tro. Trots denna kommande vredesdom, Guds vredesfulla utgjutelse över all ondska och all synd och all orättfärdighet som denna värld har sett, så skulle Gud höra deras bön och förbarma sig. Och det gör han fortfarande. Så länge det heter idag, och vi kan säga idag, så hör han sitt folks rop om förbarmande. Det kommer inte heta idag alla dagar, men idag om du hör hans röst, så hör, det finns förbarmande. Joel sa att Herren är sen till vrede. Men han sparade, kan man säga, på den vreden, hans rättmätiga vrede, tills den nådde sin kulmen på Golgata kors. Och kvar finns på Guds hjärta nåd, stor nåd, trofast kärlek och löften som man kan leva på och som man kan dö på. För nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, till nådig och barmhärtig är han. Ja, nådig och barmhärtig är han för Jesus skull. Så låt oss därför vända oss till honom. Bort ifrån allt annat, det som tynger och det som binder oss. Och låt oss förnyas av hans ord och löfte om att hos honom saknas inget. Hos honom är jag fri för tid och evighet. För honom finns det nåd för både stort och smått. Ja, låt oss vända oss till honom i hopp att hos honom finns det frälsning för både tid och evighet. Amen. Låt oss be. Ack, värdes Jesus, bevara mitt hjärta som dig hör till. Att frästaren med sin snara ej locka mig dit han vill. Jag hjälp mig att leva från synden död, att dö så som den där levat av eviga livets bröd. Amen.